Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Nina, det har ju varit väldigt svårt att få tag i dig den senaste veckan. Du har ju varit helt fokuserad och för du har jobbat väldigt hårt. Kan du berätta, vad är det du har gjort?
Ja, den har varit väldigt intensiv den här veckan. Jag avslutade igår ett ganska uppmärksammat och speciellt fall, en rättegång då. Och min klient var åtalad för grov egenmäktighet med barn. Vilket innebär att en förälder får bort sitt barn mot den andra förälderns vilja. Och i det här fallet hade min klient, mamman, då hållit sig gömd i 5 månader med sitt barn. Och hon gjorde det här för att skydda barnet mot övergrepp av den andra föräldern. Men vi hävdade att hon inte skulle dömas till ansvar eftersom hon hade begått den här handlingen i nöd. Och hon hade varit häktad en längre tid och rättegången höll på i flera dagar. Och jag tror att det hördes över 20 vittnen. Och vi hade själva åberopat över 10 egna vittnen. Och när rättegången var klar så ville åklagaren att min klient skulle vara fortsatt kvar i häkte. Men domstolen beslutade att hon skulle släppa. Och det var väldigt många åhörare i salen och det var ganska mycket media där. Och det utbröt världens jubel och vissa började gråta av glädje. Och häktesvakterna tog av henne handbojorna och hon var så att säga en fri person. Och ett sånt här moment, det är fantastiskt att uppleva som försvarare. Då känns allt det här arbetet och tiden man har lagt ner som att det är värt det. Och även om jag nu har suttit uppe flera nätter och förberett och försakat min egen familj och mina barn så får man energi av det i slutändan.
Men hur länge satt hon häktad?
Ja, hon satt häktad i 2 månader men hon var anhållen i sin frånvaro och även häktad i sin frånvaro under flera månader innan dess. Och då höll hon sig gömd då innan hon blev gripen.
Mm, och du sa att hon handlade, ni åberopade på nöd. Och kan du berätta lite mer?
Ja, det innebär att man inte ska dömas för ett brott om man har gjort det här för att skydda något viktigt. I det här fallet var det hennes barn då som hon skyddade. Men då ska handlingen vara försvarlig. Det innebär att man gör en prövning om det har varit försvarligt då mot barnet. I princip att hålla barnet gömt under så här lång tid. För barnet fick inte gå i skolan och fick inte träffa så mycket andra barn och sådär.
Men hur är det när man har en klient som sitter häktad i 2 månader? Hur gör du för att hålla uppe hoppet?
Ja, men man peppar ju klienten och man är ett stöd under resans gång. Och sen, ja, personer upplever det här på olika sätt. Men överlag kan man ju säga att det är otroligt jobbigt att vara häktad. Och man har ett stort ansvar som försvarare.
Men för att du ska ha dig själv peppad då? Vad gör du? Gör du särskilt eller har du några tips på vad man kan göra?
Ja, men jag brukar ju spela ganska... Alltså jag åker runt rätt mycket i min bil som har blivit min största tillgång i det här jobbet. Och jag brukar spela ganska hög musik för att komma igång och ja, men känna sig peppad och förbereda sig inför rättegångarna som kan vara ganska tuffa.
Ja, men intressant att du säger det här med musik, för jag jobbar ju som, eller var med i en dansgrupp tidigare i många år, och musik har betytt väldigt mycket för mig. Så jag har alltid, det är alltid någon låt som jag spelar varje morgon bara för att komma igång och för att typ tuna in mig själv, kan man väl säga. Särskilt när jag har stora omfattande rättegångar, man måste vara verkligen på topp hela tiden. Då kan jag lyssna på en låt på repeat 20 gånger bara för att verkligen hitta det här fokuset och komma in i det här mordet. Och jag minns, jag tror det var 2010 som jag var åklagare i ett stort grovt koppleri. Vi satt 7 veckor i förhandlingen, hel sommar. Jag hade ingen semester. Vi satt varje måndag, onsdag, fredag. Och som åklagare så ska man ju, man får i princip inte åka taxi, utan då tar man med sig allt material. Jag hade en rullväska, gick hela Södermalm, köpte en kaffe på Il Café, jättegott kaffe, och lyssnade på Now's This Is What I'm Made Of hela tiden i 7 veckor. Och det var det bästa den sommaren som gjorde mig glad. Det var den där goda koppen kaffe och den här låten. Men nu är det, just nu faktiskt, är det Beyoncé Homecoming, den här konserten hon hade. Jag lyssnade på den mycket. Och sen efter Eurovision så gillade jag Italiens bidrag, den är Solly, så den lyssnar jag på nu varje morgon. Men det är så intressant, det är faktiskt det, för att det är så viktigt att verkligen hålla fokus i de här målen. Som du, och att, för du ska ju hålla upp en annan person, men man måste hålla upp sig själv. Men din bil, Nina, berätta lite mer om den. Jag är lite avundsjuk på den.
Ja, alltså det är ingen flashig bil överhuvudtaget, utan det är en liten bil som man kan parkera med överallt. Men jag är uppväxt i stan och har inte kört bil innan jag började med det här arbetet. Och nu har jag blivit helt beroende av bilen, eftersom man kan ha alla sina prylar i den. Träningsväskan och ombyten. Och sen måste man också transportera väldigt mycket papper och de här akterna. Och vissa förundersökningar kan ju vara över 1000 sidor. Så att bilen har blivit min bästa vän nu i det här jobbet.
Ja, men du är ju alltid redo. Du är redo för förhör, du är redo för att gå ut, du är redo för att träna.
Ja, kan man ha olika outfits med sig?
Ja, faktiskt. Jag måste ju alltid anpassa mig och åka hem eller bära väldigt mycket. Och jag älskar ju att gå i höga klackar, så att jag börjar förstöra mina fötter, för jag bär alldeles för mycket saker. Men en annan sak jag vet många undrar, för jag har ju fått en hel del frågor, för vi har ju fått oerhört mycket feedback sen första avsnittet, och vi är så tacksamma för all respons, kommentarer och frågor vi får. Och en fråga är ju just, hur väljer man försvarare? Alltså, hur blir man någons försvarare? Och hur blev du hennes försvarare i det här målet du har pratat om nu?
Ja, men just i det här fallet så blev jag förordnad av tingsrätten. Min klient hade alltså inte valt mig själv, utan hon blev, eller jag blev tilldelad henne. Och det är ganska vanligt att det går till på det sättet, eftersom många inte vet att man kan välja vilken advokat man vill. Och de som vet det väljer ofta någon advokat som är mycket i media. Och då kan man ju ställa sig frågan, är de här kändisadvokaterna, är de bättre än, vad ska man säga, mindre kända advokater? Vad skulle du säga, Silvia?
Det är en väldigt bra fråga, och som såklart diskuteras ganska mycket även kollegor emellan. Men den viktigaste egenskapen skulle jag säga som advokat är, förutom då att du är tillgänglig och verkligen är närvarande för din klient, det är också att man är erfaren och är påläst. Och en seriös och professionell advokat, och många av dem som är kända är ju väldigt erfarna. Det som kan hända dock är att de har väldigt många mål som gör just att man kanske inte är så tillgänglig och närvarande som klienten önskar. Så då kan det ju vara kanske med att man har en mindre känd. Och sen är det ju så att väldigt många duktiga advokater vill ju inte vara med i media särskilt mycket, så att de är ju lika duktiga som de här kända advokaterna. Men jag tycker ändå man ska försöka träffa den advokaten man vill i så fall önska innan. När jag får samtal från personer som kanske vill anmäla brott och önska mig, eller de vill byta advokat, då säger jag alltid, men kom hit på ett möte först. För det är så viktigt att de känner sig trygga med den advokat de väljer. För att både då man är målsägande eller misstänkt, så är man ju väldigt utsatt, och det kan vara väldigt jobbigt att vara på polisförhör. Och då är det viktigt att man känner sig att man kan lita på den person man har med sig, advokaten. Så man inte känner att man måste bete sig på ett visst sätt för att advokaten ska gilla en. För det är ju inte våran roll, utan våran roll är ju det här stödet.
Ja, men precis. Jag håller med. Och det viktigaste är väl att man som klient har fullt förtroende för sin advokat. Och där handlar det ju mycket om personkemi. Och då spelar det egentligen ingen roll om man är känd eller inte. Men det är klart att man som advokat och försvarsadvokat, då måste man ju sälja in sig till klienten. Eftersom klienten har ju möjlighet att byta till en annan advokat. Och det här ställer ju ganska mycket press på oss som arbetar med det här.
Sen så kan man ju säga att det är svårt för en enskild att veta vem som egentligen är bra. Vem är en bra advokat? Är det den som höjer rösten högst i salen och ifrågasätter åklagaren? Eller en mer lågmäld advokat som får fram det juridiska? Vad skulle du säga om det?
Jag tycker det, en av de också viktigaste egenskaperna är att man gör sin klient förberedd. Både då i förhörssituationen och sen då om det blir förhandling. Och vad förberedd innebär ju att man förklarar i princip vilka frågor som kan tänkas ställas på grund av det brott man är misstänkt för. Att man är påläst om det så att man vet ungefär, och även som målsägande, att vissa frågor inte är kränkande. Att det inte handlar om att man ska kränka någon, utan allt handlar om för utredningen. Och att man känner att det är en seriös advokat, för bara att man är advokat för sin eget egoskull, det är ju inte något man ska söka efter. Man ska känna sig återigen trygg i situationen så man inte blir osäker. För ofta är det osäker som gör kanske att man börjar prata för mycket, till exempel i ett förhör. Och att man känner att man vill göra någon till lag. Men det är inte det det handlar om. Man har liksom ingen förklaringsbörda när man blir förhörd. Men det här med kändisadvokater, är de dyrare? Kostar de mer än en vanlig advokat?
Ja, men det är en väldigt bra fråga, Silvia. Det är nämligen så här att alla advokater som arbetar med brottmål har samma timkostnad. Den är alltså fastställd av staten, och det är alltså staten som betalar ut ersättning till oss. Och i vissa fall så får den dömde betala tillbaka en del av de här kostnaderna till staten om man har en inkomst. Men i vissa undantagsfall så kan man bli anlitad som privat försvarare, och då kan man ta en högre timkostnad. Till exempel om man inte får en försvarare för det aktuella brottet. Man anser, vad ska man säga, från tingsrättens sida att det inte är tillräckligt allvarligt brott. Men jag tänkte knyta an till det jag sa i det här första avsnittet om att det är en fördom om att försvarsadvokater och advokater som arbetar med brottmål, att de tjänar väldigt mycket pengar. Och det är så här att du kan tjäna mycket pengar om du blir mycket begärd och om du har många mål. Men då innebär det ju att du jobbar också extremt mycket. Men man kan inte jämföra brottmålsadvokater med affärsjurister som arbetar med företag och transaktioner. De tar flera tusen kronor per timme. Så att det är en väldigt stor skillnad mellan oss. Så om man är ute, om det främsta syftet är att tjäna pengar som advokat, då ska man ju inte arbeta med brottmål. Och sån här så kallad humanjuridik när man arbetar med människor.
Nej, och man ska inte låta sig luras av om det är någon advokat som kanske har pengar under bordet. För det jobbar ju inte hårdare för det. Det är Nej. Inte det, utan man får verkligen samma taxa. Men också det här med privat försvarare, det är ju även de som kanske har möjlighet att betala för sig och vill att advokaten då i princip bara fokuserar på ens eget ärende. Så kan det ju också vara. Eller att man inte vill att ens namn då ska bli offentligt innan till exempel åtal är väckt. För då är det, ens namn blir ju offentligt när du utses en offentlig försvarare. Det ska man också veta. Men det är lite skillnad om man är målsägande. Till exempel i sexualbrott, då blir ens namn inte offentligt när man väljer målsägandebiträde, utan då står det sekretess på de handlingar som då tingsrätten expedierar. Och när man säger ordet expediera, som är lite vanligt förekommande inom juridiken, så menar man då att det skickas ut, kan man säga, mejlas ut eller skickas till oss advokater. Då är det expedierat, som man skulle kunna säga postat i princip, fast nu används man ju då mejl oftast, och även på post då till de som får advokater. Och som målsägande så behöver du aldrig betala tillbaks kostnaden för målsägandebiträdet. Det är ju skillnaden. Utan jag tror faktiskt att vi är det enda landet i världen där man har det så att det inte aldrig någonsin kommer kosta någonting. Och det är ju en fantastisk förmån man har när man är utsatt för brott. Att man har den möjligheten. Och man har också möjlighet att välja precis på samma sätt som en försvarsadvokat. Mm. Och jag tycker man ska också tänka på att om man inte har något namn eller man inte vet någon, då kan man alltid säga att man önskar kanske någon med särskild kompetens eller erfarenhet. Det kan även vara kön eller ålder. Så lite mer att man säger så, preciserar. För att när jag var åklagare så vet jag ofta att när polisen ringde till exempel om någon var anhållen och sa att de önskar någon, och sa att ja, men de godtar den rätten förordnar. Så uttrycker man sig om man då inte har något önskemål. Och då brukar jag alltid fråga, ja, men kan du inte fråga om har någonting om erfarenheten, ska jobba på någon större byrå? Alltså, det finns ju alltid någonting, för det kan vara väldigt viktigt. Det är också avgörande vem man kanske får som advokat. Och ibland, man kan byta, men det är ganska svårt. Då måste man verkligen ha skäl för det om man vill byta advokat, i och med att det är staten som betalar också. Så det är de ju relativt restriktiva med, att få byta advokat.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, Silvia, den här veckan har det ju varit en hel del aktuella händelser. Dels den friande domen mot Martin Timell och sen alla turer kring Julian Assange. Och jag har förstått att du var med i SVT:s morgonstudio och pratade om det här. Kan du berätta lite vad du har för background information?
Ja, men de här två fallen så är det ju faktiskt, så har de ju en gemensam nämnare, förutom att det handlar om sexualbrott, så är det så att när det här Timell-målet prövades i rätten så var det 9 år sedan den påstådda händelsen då skulle äkt rum. Och Assange är också 9 år i år sedan det här då, det anmäldes, det här övergreppet. Och vad intressant är ju såklart då att man fortfarande, att man kan driva någonting så långt efter en händelse, att det har hänt en anmälan. Och det har också blivit kritiserat, till exempel då målsägandebiträdet som överklagade domen mot Martin Timell, när åklagaren valde att inte göra det. Egentligen är det ju målsägaren såklart som överklagar, men det är målsägandebiträdet som har fört talan. Och där är det ju så att i det här målet så var det ju främst muntlig bevisning som prövades. För jag fick nämligen en fråga igår, varför han friades. Och i det här fallet så har verkligen tingsrätten gjort en mycket noggrann prövning av de här olika vittnena som hördes. Och det som påstås är ju, man får tänka på, det fanns ju inte en samtyckeslagstiftning då när det här hände.
Och det kommer vi prata om, vad den här nya samtyckeslagstiftningen innebär i ett kommande avsnitt.
Det kommer komma, tror jag, flera gånger, för det är någonting som vi båda jobbar mycket med och är och kommer förklara, men det innebär alltså att det var tvunget att vara någon form av våld eller hot, ett betvingande. Och det var det som påstås då i det här fallet, för det hade skett på en fest, det var jobbfest förstördes om, och det var en badtunna, vad som hade skett, för ingen hade sett själva liksom, det var en penetration med fingrar och att han höll fast i henne samtidigt som han stoppade upp fingrarna. Det var det som var det brottsliga i det här, men det var ingen som hade sett det, utan allt handlade mycket om vad man hade sagt till varandra och när det hade sagts och vad hon hade sagt. Och det menade tingsrätten att det var inte riktigt tillförlitligt att de här personerna var trovärdiga. Det är inte det det handlar om.
Och de hade ju också ändrat sig i förhållande till vad de hade sagt under polisförhören. Det var också en stor, ja men, viktig aspekt som tingsrätten beaktade. Man ansåg inte att de var helt tillförlitliga, de uppgifterna som lämnades vid huvudförhandlingen.
Nej, precis, att det inte stämmer överens betyder riktigt att man testar. Exakt. Vad man säger och huruvida det är som ett pussel. Man lägger, rätten lägger. Och det var också faktiskt att det hade stått så mycket i tidningarna. Att där visste man inte hur mycket man hade påverkats av det. Och där har ju media lite en roll att fundera på när man skriver artiklar just om pågående till exempel utredningar innan det har prövats i rätten, hur det kan påverka personer som ska höras. Och här tog man ju verkligen upp det. Att det var en aspekt, samt att de hade haft en Facebookgrupp, vet jag, de här personerna, och pratat med varandra, så att man ansåg att det inte var styrt. För så här kan det vara, att folk känner väl, ingen rök utan eld, men så tänker ju inte en domstol. Det får inte en domstol tänka. En domstol måste... Det måste vara bevisat. Man kan inte gissa som en domstol. Och det var ju inte så att åklagaren hade gissat vad som hade hänt, utan utifrån den förundersökningen, alltså de förhör som fanns i förundersökningen, då tyckte åklagaren att det fanns tillräckliga skäl. Alltså att hon trodde ju då på en fällande dom. Men i Sverige har vi så att en tingsrätt ska ju då, eller alla domstolar, men ska ju då pröva det som sägs i rätten utifrån det som har sagts tidigare, kan det bli så då att man åberopar. Och det som kom fram i rätten var inte riktigt som du sa, samma som stod det. Och det är därför jag tror åklagaren också valde att inte överklaga. För hon tyckte inte att det fanns tillräckligt robust bevisning längre.
Nej, och det kan jag knyta an till att det är många som inte vet att det är det som sägs på rättegången. Det är bara det som domstolen utgår ifrån när man dömer. De har inte läst något material tidigare, så allt det som framgår av förundersökningarna, det har inte de. De har det tillgängligt, men de får inte titta i det. Utan det är det som kommer fram på rättegången som är helt utgångspunkten. Så det är väldigt viktigt vad vittnena säger då. Sen vad de har sagt i polisförhören, det är inte det domstolen tar hänsyn till. Och det är ju det vi som försvarare arbetar väldigt mycket med. När vi förhör vittnen, då så försöker vi hitta skillnader mellan vad vittnen har sagt då i polisförhören jämfört med vad de säger i rättegången. Och så ställer man dem mot de här uppgifterna. Jaha, men hur kommer det sig att du sa så här vid polisförhöret och så säger du något annat idag? För att på något sätt visa att deras trovärdighet inte är så pass hög som då åklagaren påstår.
Och därför är det så viktigt att man är påläst. Det är liksom den oftast en avgörande faktorn. Både som åklagare och försvarsadvokat och såklart målsägandebiträde. Men jag är ibland förvånad nu när jag sitter med i rätten. Att jag tycker att som åklagare så ska man verkligen kunna förundersökningen utan och innan. Det är då det blir som bäst. Men ibland så är faktiskt inte åklagare så påläst, och då blir det inte alltid så bra. Om man som, när man är försvarare kan man tänka, oj, nu missar de den där. Alltså det är verkligen avgörande vem som är mest påläst, för som sagt, domstolen går inte in och läser själva.
Och det är det som gör det här jobbet så otroligt kul, men också väldigt, väldigt påfrestande, för du måste ju kunna de här förhören i princip utan till. När du sätter, när du går in på en rättegång, det kan vara ju alltså ett 20-tal förhör som du ska ha koll på. Du ska veta liksom i vilket skede det slaget har utdelats, har det varit innan eller efter du kommer in genom den här dörren. Alltså det är otroligt mycket man ska ha i huvudet när man sätter sig. Och det är mycket hårt arbete bakom det.
Så det är därför man behöver den här låten för att komma igång, komma in i fokus. Nej, och sen också, om vi kommer in på Assange istället, så är Julian Assange, han var ju med och grundade det här Wikileaks för många år sedan. Han var ju väldigt uppmärksamma då, för 9 år sedan, och en väldigt uppmärksamma person också, för att han var ju rädd då för att när han blir misstänkt här i Sverige, för att han ska utlämnas till USA. Så att när han då blev misstänkt så hördes han, men sen lämnade han Sverige innan han i princip delgavs. Han blev anhållen i sin frånvaro. Så han, det är det som har varit den stora grejen alla de här åren, att han håller sig undan för att delges misstanke då främst om våldtäkt. För det fanns ju även sexuella ofredande och ofredande tidigare misstankar. Det var 2 målsägande. Men det lades ner på grund av att det preskriberades. Men nu, och preskriberas innebär då att man inte längre kan lagföra någon. Alltså man kan inte bedriva en utredning mot någon. Alltså att man inte kan sedan väcka åtal. Det är det handlar om. För man inte kan sedan lagföra dem i rätten.
Ja, för att det har gått för lång tid.
Exakt. Ja. För någon gång, eller någonstans, det är väl så att man kan ju inte... Tror jag att det handlar om hur allvarligt brottet är. Det är ju främst det man grundar det på. När, hur länge man kan liksom lagföra någon i rätten. Men våldtäkten är ju också då... Det är mindre grovt brott. Det är så inte normalt gör de utan mindre grovt brott. Och oftast när man säger mindre grovt brott så brukar det handla om... Kanske väldigt snabb penetration med något. Och främst när någon... De fall som finns är ju när man har... sovit och man vaknar att någon precis har börjat penetrera den kanske och man vaknar och säger nej vad gör du och den slutar direkt. Det är man ju på något sätt ett frivilligt tillbaka tränare kan man säga fast det är fortfarande såklart ett brott själva då den här snabba penetrationen. Och i det här fallet så vet jag inte riktigt vad som har hänt men det är det som är själva misstanken. Och många kanske reagerar över hur kan de återuppta det här igen? Det hade ju lagts ner. Men det lades ju inte ner på grunden av att brott inte kunde styrkas eller att brott inte hade begåtts utan man menar att misstanken är fortfarande så pass stark och nu är han ju då tillgänglig för svensk polis att höra. Så han sitter ju häktad eller till och med i fängelse i England. Och det är det som är den stora skillnaden för 2 år sedan när det lades ner. Men nu är problemet då att han är begärs utlämnad till USA. Så att huruvida han kommer kunna lagföras här eller hur det kommer bli, det vet vi inte. Men svenska åklagare måste ju följa lagen vad som står. Och i och med att det fortfarande då är tillräckliga bevis tycker man än så länge han ska höras. För man ska delge honom misstänk om det här. Då har man ju återupptagit det.
Men även i det fallet så har det varit väldigt mycket medieintresse. Alltså de här brottsoffren, de har ju hängts ut ganska mycket i media. Och skulle det kunna bli något liknande som i Timmeldomen?
Det finns ju risk för det. Mm. Eftersom så mycket, tror jag, uppgifter så. Jag har inte läst alla uppgifter som har läckt, men jag tror det kan verkligen bli ett problem om det skulle gå så långt att det blir åtal. Men hur ser vi ut nästa vecka, Nina?
Ja, vad ska vi prata om då? Då tänkte vi prata om hur det är att besluta om att någon ska bli anhållen. Det ska vår tidigare åklagare Silvia då få berätta om. Och jag kommer berätta om hur det är att möta en klient för första gången i en arrest. Och vad man gör och hur man hjälper den här personen och vad man själv känner, hur det upplevs, hur man upplever att träffa en helt främmande person för första gången som man ska hjälpa.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag.
Ja, så hörs vi nästa vecka. Och glöm inte att prenumerera på vår podd och recensera gärna. Vi blir supertacksamma över det. Och vi har även en mailadress nu dit man kan skicka frågor som heter brottskrattochtarar@gmail.com. Alltså brottskrattochtarar@gmail.com. Tack och hej!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.